vilken vän jag fann, närmre än en bror till.
Du har rört vid mig,
du har rört vid mig.
Likt
ingen här på jorden. Jesus, vem för evigt. Jesus,
vi tillber dig.
Jesus, Jesus, vem för evigt.
Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Herre, lovet och priset och äran och makten tillhör dig. Jesus, vi tillber dig från våra hjärtans djup, Herre Jesus, och tillber vi dig. Herre, du som var slaktad, du som var död, men du som lever i evigheternas evigheter. Herre Jesus, vi vill inte tröttna, vi vill inte tappa modet, vi vill inte ge upp, Herre, utan vi vill tillbe dig. Vi vill tillbe dig, Jesus. Vi vill att du ska ha våra hjärtan, Herre. Att du ska ha våran kärlek, att du ska ha vår tillbedjan, Herre Jesus. Herre, vi tillber inte hästar och vagnar. Vi tillber inte materiella ting, utan vi tillber dig, Jesus. Vi tillber dig, Jesus, du som är världens frälsare. Du som är herrarnas herre. Herre, vi prisar dig. Herre, förvandla våra hjärtan, mjuka våra hjärtan. Gör våra hjärtan mjuka igen, Herre Jesus. Så att du kan beröra dem med din helige ande. Halleluja, halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja. Låt ditt lov stiga upp till Jesus den här dagen. Låt ditt lov, hjärtats lov, stiga upp till honom. Han som var, han som är och han som kommer. Halleluja. Jesus, vi prisar dig. Jesus finns mitt ibland oss. Kom mitt ibland oss. Halleluja, halleluja, halleluja. Kabara da santoro lo saia.
Jesus, vem
du våran vän, Jesus.
Jesus, 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 vem för evigt.
Halleluja. Tack Jesus. Varsågod och sitt. Halleluja. Får fortfarande befinna dig i samma atmosfär även fast lovsångarna går ner, så får du gärna ändå vara i tillbedjan och lovprisning till Jesus. För det är det som är det viktigaste. Våra möten är inte en åskådarsport, utan de är någonting som önskar att vara någonting som involverar oss allihopa. Jag ska faktiskt använda några minuter, sänk mig lite grann. Jag ska använda några minuter till att tala om just det här, det som vi just har gjort. Åtminstone det vi just har gjort var en del av det. Lovsång och tillbedjan. Och du ska lyssna vad Guds ord har att säga, för vi ska läsa mycket, en hel del Guds ord. Och vi börjar i Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Apostlagärningarna 2 och 46 och 47. Så står det om den första församlingen. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Någonting som har följt Guds folk i alla tider en innerlig lovprisning och tillbedjan till Gud. Det har alltid följt med Guds folk. Därför Guds folk har samlats, där Guds folk har varit, så har det alltid höjts upp en lovprisning, en tacksägelse, en lovsång till Gud. För den han är, för hur stor han är och hur underbar han är. Och det tror jag är någonting som ska känneteckna Guds församling också idag. Håller du med om det? Amen. När vi talar om det här så kommer du att märka att vi talar inte om sångstilar, vi talar inte om olika specifika uttrycksformer, utan vi talar om någonting helt annat. Vi talar om någonting från oss som upphöjer Jesus Kristus, som gör honom stor, som gör att fokuset flyttas från oss och våra begränsningar på Jesus Kristus, han som är fullständigt obegränsad. Amen. Och det är det som den kristna kyrkan, det är det som den kristna församlingen under alla år har velat göra. Inte presentera en fasad utåt att vi är bättre än andra eller någonting sånt här, utan presentera Jesus Kristus som är fantastisk, som är underbar, som är värdig att lovprisas och tillbes. Amen. Ja. Läser du den här boken så kommer du att finna att den här boken är smockfull med lovprisning och tillbedjan. Den här, egentligen kan man säga så att Guds ord är en lovprisning till Gud. Skulle du hålla med om det? Guds ord i sig, det är någonting som visar på Guds storhet, som visar på hans härlighet, på hur underbart stor han är. Och vi ska läsa lite grann i den. Om du flyttar dig till Gamla testamentet och går in i Saltaren. Saltaren är ju egentligen psalmer, alltså det är ju egentligen sånger eller dikter som är skrivna av olika författare, kanske mest av allt av David. Och lyssna här vad han skriver i psalm 106. Och vi läser det första och andra versen och sen också vers 48. Psalm 106 och 1. Halleluja, börjar det. Så har ni tänkt, varför säger de halleluja hela tiden? Jo, det är för att det står i Bibeln. Eller hur? Halleluja, tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna hans lov? Och så efter andra versen där så fortsätter psalmförfattaren och berättar om hur underbart stor Gud är, hur underbart fantastisk han är, vad han har gjort för sitt folk, hur han har räddat sitt folk och så vidare och så vidare. Och sen slutar han i 48 där. Lovat vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket ska säga amen. Halleluja. Amen. Det här är fantastiskt. David var grymt duktig på att lovprisa Herren. Och varför var han duktig att lovprisa Herren? Kanske han hade en gåva till det, absolut. Han var säkert en psalmist på det sättet. Han hade gåvan att skriva sånger och så vidare. Men främst av allt orsaken varför han var duktig att lova Herren, det var det att Gud hade berört hans hjärta. David var en man efter Guds hjärta. Och en man efter Guds hjärta är upptagen av och fokuserad på att lova och prisa Herren. Om du går en psalm vidare till psalm 107 så ser du där, om vi läser första versen. Tacka Herren, ty han är god och hans nåd varar i evighet. Sen vers 8, vers 15, vers 21 och 31 säger exakt samma sak. De säger så här. Må det tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Fyra gånger upprepas det här efter varandra. Må vi tacka Herren. Må vi tänka på hur mycket han har gjort, hur stort och hur underbara hans gärningar är. Varför är det här viktigt? Och därför att vi har en inbyggd förmåga att glömma bort det goda Gud har gjort. Eller hur? Var och en av oss har upplevt Guds godhet säkert många gånger. Men oftast är vi upptagna av nuets kanske besvärliga situationer. Och kanske otron får fylla oss trots att Gud har gjort underbara saker. Det är så psalmerna är skrivna. Kom ihåg hur stor Gud är. Israels barn hela tiden när de kom i svårigheten så sa de så här. Kom ihåg, han förde oss ut ur Egypten. Eller hur? Kom ihåg det, nu är det besvärligt, nu är det jobbigt, nu är det trångt och nu är det hemskt. Men han som har fört oss ut ur Egypten, han kommer att rädda oss igen. Det är lovprisningens syfte, att fokusera på Guds storhet, på hans underbara makt att förvandla situationer. Så har du tendens att låta huvudet falla, har du tendens att sänka blicken, har du tendens att fokusera på de svåra sakerna, bli en som lovprisar Gud. För fastän du har det svårt, så är ju Gud stor, eller hur? Jag menar, fastän du kommer in i en besvärlig situation, trots att du till och med misslyckas, så har det inte förändrats Guds storhet. Så det betyder, när vi kommer in i en sån här situation, så kan vi välja mellan att fokusera på vår ofullkomlighet, våra brister och våra felsteg, eller Guds storhet. Fokuserar vi på våra brister och våra felsteg, så är vi dömda att repetera dem om och om igen. För det är det man fokuserar på som man oftast får uppleva. Fokuserar vi på Guds storhet, så kommer våra små tillkortakommande, de kommer att blekna bort därför att Gud är stor. Tror du det är viktigt att tillbe? Tror du det är viktigt att prisa Jesus? Det är det, om du bara tänker av egoistiska skäl, så är det redan då viktigt. För du vill ju leva ett gott liv, eller hur? Mm. Det vill du. Det tycker jag är bra. När vi läser Gamla testamentet, Gamla förbundet, så ser vi en enorm apparat för lovfrisningen, lovsången och tillbedjan. Om du vill läsa det här, så kan du gå in i krönikaböckerna. Du kan läsa om när man byggde upp tabernaklet, invigde tabernaklet i öknen, och sen senare när man invigde templet. Så ser du vilken enorm apparat. Gud var otroligt noga. Det ska vara så här och så här. Så här ska det se ut. Och så här ska det fungera när man ska tillbe mig. Vi kan gå faktiskt till andra krönikeboken. Har du din bibel med dig, så ska vi läsa ett lite längre. Eller du kan också se där bak på skärmen. Jag tror vi har hela det här citatet. Eller bibelstället. Där, andra krönikeboken 5. Det handlar om när Herrens ark förs in i templet. Är du beredd? Jag ska läsa faktiskt från 1 till 14. Där. Här har vi Salomo som börjar vara klar med sitt bygge. Sedan allt det arbete som Salomo lät utföra för Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och alla kärl. Detta lade han in i skattkammaren i Guds hus. Därefter samlade Salomo det äldste i Israel och alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familje över huvuden, till Jerusalem för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det vill säga Sion. Alla Israels män samlades då hos kungen under den högtid som firades i 7:e månaden. När alla de äldste i Israel hade kommit lyfte leviterna upp arken. De hämtade arken dit upp tillsammans med uppenbarelsetältet och alla de heliga föremål som fanns i tältet. De levitiska prästerna hämtade det dit upp. Och kung Salomo stod framför arken tillsammans med Israels hela menighet som hade samlats hos honom. Man offrade småboskap, nötboskap, en sådan mängd att de inte kunde räknas eller uppskattas. Och prästerna bar in Herrens förbundsark till dess plats i husets kor, i det allra heligaste, till platsen under kerubernas vingar. Keruben höll nämligen sina vingar utbredda över den plats där arken stod, så att arken och dess stänger upp till övertäcktes av keruberna. Stängerna var så långa, om du vill veta det, att deras ändar som sköt ut från arken kunde ses framför koret, men de var inte synliga längre ut. Arken har blivit kvar där ända till denna dag. I arken fanns ingenting annat än två tavlor som Mose hade lagt dit vid Horeb, när Herren slöt förbund med Israels barn sedan de hade dragit ut ur Egypten. Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen, till alla präster som fanns där hade helgat sig, oavsett vilken avdelning de tillhörde. Och när leviterna, samtliga sångarna Asaf, Haman och Jedutun, med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, saltare och harpor öster om altaret, och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter. Och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris. Och andra instrument
och andra instrument ljuda, och man började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst, till Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Wow! Va? Du, där ser du hur han hade föreskrivit. Det var långa stängar och det var vitt linne och det var saltare och det var symboler och så vidare. Men när allt var på plats så stämde de upp samstämmigt tillsammans och så började de lova Herren ur saltaren. Därför att han är god och hans nåd varar evinnerligen. Då kommer Herrens härlighet över den här platsen. Över den här, över tabernaklet, eller över templet och över arken. Och så blev Herrens hus uppfyllt av Herrens härlighet. Så gick det till i Gamla testamentet. Så gick det till under Gamla testamentet, säger att Gud han var personifierad i templet, i altaret. Där var han in i det allra heligaste. Där var Herrens härlighet och Herrens närvaro. I Gamla testamentet, i Gamla förbundet, var mycket knutet till det fysiska templet. Om du läser i andra krönikeboken, om vi läser där i 7:e kapitlet och den 12:e versen, så står det där från 12 till 15. Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att det inte regn faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. I Gamla förbundet utväljer Gud en plats åt sig. Han utväljer en plats här i templet i Jerusalem. Utväljer han den här platsen att här, hit är mina ögon vända. Här ska jag lyssna vad som beds på denna plats. Så vill du verkligen vara säker på att dina böner ska höras inför Gud, så ska du gå till Jerusalem och så ska du be. Så var det i det gamla förbundet. Tabernaklet och sedan templet var platsen för Guds närvaro. Men allt det här förändras i och med Jesus. Lyssna vad profeten Jeremia säger i den 31 kapitlet och 31 till 33 versen. Här profeterar han, Jeremia: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter den tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det står väldigt tydligt i det vi läste just i krönikböckerna att lagens tavlor fanns i förbundsarken. Eller hur? Där fanns lagen. Men Gud sa att jag ska flytta lagen. Jag ska flytta lagen och jag ska skriva den på mitt folks hjärtan. Jag ska flytta det här. Och det är det som Nya förbundet handlar om. Att Gud flyttar från ett ställe till ett annat ställe. Då kanske du frågar: var är arken idag? Kanske du som har sett Indiana Jones någon gång, han sitter och han letar efter arken. Har någon gjort det här? Några försagda lägger upp sina händer. Exakt. En film där han letar efter arken, och det är nu mest spooky och konstigheter där. Men i alla fall, ska vi göra som Indiana Jones? Ska vi bege oss ut och leta efter arken? Kanske den finns någonstans under något berg eller någonting sånt. Jag tror inte vi behöver det. Därför att i det nya förbundet flyttar arken, eller Guds närvaro, in i den pånyttfödda människan. Lyssna här nu. Det nya förbundet flyttar Guds närvaron in i den pånyttfödda människan. Jesus säger i Johannes 14 och 23 så här. Det är bra att du lyssnar nu. Jag ser att du lyssnar. Det är bra. Det är bra. Fortsätt att lyssna. Jesus säger så här. Jesus svarade: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi, alltså fadern och sonen, ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Guds närvaro i det nya förbundet finns hos den pånyttfödda människan. Du behöver alltså inte gå någonstans. Du behöver alltså inte på det sättet förflytta dig fysiskt någonstans. Utan är du en pånyttfödd troende så finns Guds närvaro i dig. Amen. Och ännu mer än så. Jag vill påstå så här. Att Gud flyttar in i oss kollektivt. Vad betyder det? Vad menar du med det, säger du? Läs i Efeserbrevet, det andra kapitlet och 20 versen. Så säger Paulus så här. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Vet du vad Paulus säger? Han säger, ni är Guds tempel. Ni är tabernaklet, ni är templet, ni är den plats där Jesus Kristus bor idag. Jesus Kristus, och till och med som Jesus säger i Johannes som vi läste, och fadern själv tar sin boning i sin kropp, församlingen. Han säger, men det där vet jag. Men det är jättebra om du vet det, för det här är dynamit. Det här är rena dynamiten, det är inte längre ett utvärtes. En utvärdes sak, och när det är någonting som Gud gör i vars och ens troendes hjärtan. Gud bor nu i sin kropp i församlingen. Amen. Och församlingen, vi ser att även det nya förbundet sluts med juden, eller hur? Men Gud i sin nåd valde att utvidga det till att också omfatta hedningen. Amen. Så därför är nu hela Guds skapelse en möjlighet att få uppleva det utopiska, om man tänker ur Gamla testamentets synvinkel, att Gud själv flyttar in i en liten troende. Va? Jag menar, du har blivit det allra heligaste. Du har blivit det allra heligaste. Gud bor i dig. Ditt prästen fick gå in en gång om året. Och som jag sa, kanske var det på postkonferensens avslutningsmöte. Då gick han in och då hade han ett rep bundet runt ankeln sin. Och om han ska ha någon hemlig synd som han inte hade gjort upp med, så han inte var tillräckligt helgad, så dog han där inne. Och då när de här bjäldrorna på hans mantel slutade klinga, så förstod man, nu var det någonting som inte var bra. Och så tog de och så drog de ut karn. Och så frågade de, vem var nästa? Då var det ganska nervöst. Men så var det, så helig är Gud. Amen. Och han är lika helig i det gamla förbundet som han är i det nya förbundet. Gud har inte förändrats. Gud ser inte två förbund på det sättet. Gud, han var och han är och han ska komma. Gud är alltid densamme. Men hans helighet har på grund av Jesus Kristus flyttat in i dig och mig. Amen. Därför att det går inte med utanpåverk. Det gick inte för Israels folk. Fastän Gud bodde mitt ibland sitt folk, fastän han bodde i templet, så gick det ändå inte för det judiska folket att vandra på hans väg. Så Gud gjorde det som profeten Jeremia profeterar om. Han flyttar in på våran insida. Och jag vill att du ska förstå den här dubbelheten. Han flyttar både in i dig som person, men han bor också i sin församling. Han flyttar in hos oss kollektivt. Det är när de heligas gemenskap, Kristi kropp, det är uttrycket för Gud i den här världen. Därför är församlingen under attack. Därför är församlingen på det sättet ifrågasatt, om man tänker att det är nu så viktigt. Jag kan vara lite privatreligiös här, där hemma för mig själv. Det kan du inte alls det. Det är helt omöjligt enligt en nya testamentisk bibelsyn. Du behöver vara en del i kroppen. Därför att det är i kroppen som Gud manifesterar sig själv. Som du får del av hans ande. Trots att han också bor i dig. Amen. Första Petribrev. Vi lägger ett ord till där på kollektivet. Första Petribrev 2:5 säger så här. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Amen. Ser du, han använder, både Petrus och Paulus använder samma terminologi som templet i det gamla förbundet. Han talar om ett heligt tempel, ett andligt hus, en byggnad som växer samman och så vidare. Ett heligt tempel i Herren. Bara det att nu handlar det om den troende. Det handlar om den pånyttfödda människan. Det handlar om församlingen som är Guds redskap i den här tiden. Som är platsen för Guds uppenbarelse. Bra så långt? Hänger du med? Underbart. Men du kan ju fråga så här, vad har det här med lovsång att göra? Jag har inte hört så mycket om lovsång. Ja, lite utan en trumpeter där hör de kanske. Men i alla fall, vad har det här att göra med lovsång? Jag ska säga att det här har en grym återverkan på lovprisning och tillbedjan. Det här är grunden på vilken vi står när vi lovprisar Gud. Okej? Om vi inte har den här grunden så kommer det att vara väldigt svårt. Det var många som hade funderingar på just det här med templet. I Johannes 4, när Jesus talar med kvinnan vid brunnen. Så när hon märker att han är profet så då ställer hon sin favorit teologiska fråga till Jesus. I 4:19. Kvinnan sa, Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg. Men ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem, alltså underförstått i templet. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då man varken på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Det måste läsa om, annars blir det något konstigt. Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tiden kommer, ja den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådan tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Amen. Alltså en verklig tillbedjan som behagar Gud kan du inte prestera i din egen kraft. Det går inte. Utan en verklig tillbedjan av Gud, den kommer från det Guds liv som finns på din insida. Den kommer på grund av att Gud har tagit sin boning i dig. Du bara liksom släpper fram den. Okej? Okay? Det är en konsekvens av ditt liv med Gud. Det är en konsekvens vad han har gjort i ditt innersta. Att han har fött dig på nytt. Att han har gett dig ett evigt hopp som är konsekvens. Vad kan du annat än att tillbe honom? Kan jag säga så, jag tycker det är svårt att tillbe. Jag tycker det borde vara svårt att inte tillbe. Eller hur? Jag menar, tänk det Gud har gjort med dig. Tänk vad han har gett åt dig. Allt det här får bara bli en lovsång, en tillbedjan till Gud. För platsen för den troende blir nu i hjärtat och i gemenskapen med varandra. Sanna tillbedare ska tillbe i ande och sanning. För sådana tillbedare vill fadern ha. Amen. Då kan du säga så här då. Är det inte så att templet har bytts ut mot kyrkobyggnaden? Nej, absolut inte. Det är ett helt missförstånd. De här två är verkligen inte samma sak. Och det är viktigt för dig att förstå. Jesus säger i Matteus 18:20. Ty där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så templet, alltså i frågan om templet som hus. Jag menar, kyrkobyggnaden är ett hus och templet var ett hus. Men templet i kontexten av platsen för Guds närvaro. Så kan du inte jämföra templet och kyrkobyggnaden. De två är inte samma sak, de är inte jämförbara. Ska vi inte ha någon kyrkobyggnad då? Jag,
Vi kan ju samlas där det är 40 grader där ute och ha en 2 timmars gudstjänst, så får du se hur skönt det känns. Eller då är regnande och så här. Det är underbart att vara inomhus, eller hur? Vad sa ni? Visst är det helt okej att vara inomhus när det regnar och när det är kallt? Det är jättebra. Och det är underbart att vi är tacksamma till Gud för den byggnad som vi har. Och jag tror att Gud kan använda den. Men det är inte samma sak som Gamla Testamentets tempel. Okej? Och det tror jag är viktigt för dig och mig att förstå. Det handlar inte om en fysisk plats, utan där 2 eller 3 är samlade i mitt namn. Inte där 2 eller 3 är samlade, men när 2 eller 3 är samlade i mitt namn. Vad blir en cellgrupp en cellgrupp? Hur blir en cellgrupp en cellgrupp? Det är inte för att 2 eller 3 samlas, utan det är därför att 2 eller 3 samlas i mitt namn. Okej? Samlas kring honom. Det är då vi blir Kristi kropp, det är då vi blir platsen, nedslagsplatsen för hans närvaro. Och det är då vi verkligen kan uppleva vad det är att tillhöra Herren. Vi kunde gå hur långt som helst med det här. Vi ska läsa ett bibelställe till i 1 Korinthierbrevet 6. Det här är ett väldigt viktigt bibelord i den tid vi lever i. Där man har en massa konstiga läror också vad det gäller kroppen. Men i 1 Korinthierbrevet 6:19 säger Paulus med all önskvärd tydlighet: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er, som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva, ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Amen. Jag menar, vår kropp ska vara en lovprisning till Herren. Eller hur? Vår kropp ska vara ett uttryck för vår kärlek till honom. Precis på samma sätt som församlingskroppen ska vara ett uttryck för vår kärlek till Jesus Kristus. Okej? Okay? Så det är ingen sån här superspiritualism på det sättet. Utan Gud väljer att istället för i templet, så väljer han att din och min kropp till att förhärliga sig själv. Amen? Se inte ner på din kropp. Missbruka inte din kropp, utan använd din kropp som ett, som Bibeln säger, som ett rättfärdighetsvapen, som ett vapen i rättfärdighet. Du tillhör Gud. Din kropp är inte längre din kropp. Hallå? Utan du är köpt och priset är betalt. Jesus har köpt dig med sitt blod. Du tillhör honom. Och allt det du har, dina fingrar, dina fötter, dina händer, dina öron, dina ögon, allting ska prisa Jesus. Låt allt vad andra har lova Herren. Låt allt vad andra har lova och prisa hans namn. Amen. Vi måste ha ett bibelställe till. Det är kort. Kolosserbrevet 1:17. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Det starkaste evangelisationsredskapet som finns i universum, det är du. Är det? Det är inte det är inte våra läror, det är inte våra fina utläggningar, utan det är du. När du kommer in på din arbetsplats, så kommer Jesus personifierad in på din arbetsplats. När vi samlas till gemenskap på det här sättet, eller i en cellgrupp, när vi kommer så här, så är det Jesus som kommer dit. Vi möter Jesus i varandra. Vi har sagt det här tidigare. Jag tror att den största delen av våra gudsmöten, den finns i att möta Gud i varandra. Det är därför Paulus är så hård mot församlingen i Korint när han skäller på dem för att de bråkar med varandra. Han säger att det är helt absurt. Hur kan kroppen bråka med sig själv? Ni är ju satta till att uppbygga varandra. Ni är ju satta till att styrka varandra. Ni kan väl inte hålla på och bråka med varandra. Din kropp är ett tempel åt den helige ande. Kristus bor i dig. Låt ingen säga någonting annat om dig. Kristus bor i dig. Amen. Du är inte perfekt. Du är inte fullkomlig. Men de facto så bor Kristus i dig. Han har tagit över kommandot. Och han kommer att leda dig rätt. Är det inte bra det? Han kommer att leda dig rätt.
Vi läste i början, du kan lägga det på bilden igen här, det kommer i kronologisk ordning där, i Apostlagärningarna 2:47, att de prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Alltså kännetecknade för den första församlingen var det här, de prisade Gud. I Galaterbrev 4:15 så knärrar Paulus på församlingen Galatien och säger, var hör man er, var hör man nu er lovprisning? Jag är mer rädd för att det blir för tyst i församlingen än att det är för mycket ljud. Hallå? Jag är mer rädd att det blir Gud är här än att det blir lite för livligt. Vi har ju inte problem med att det blir för livligt i våran kultur, precis. Och kanske målsättningen är inte heller att du måste sprattla med alla ben och armar och ropa allt vad du orkar. Det är kanske inte heller målsättningen. Och det är inte heller kanske ett tecken på din andlighet. Det är inte det jag säger. Men sann andlighet uttrycker sig i lovprisning. Du kan inte säga så här, men vi har min glädje djupt på insidan. Men om din glädje finns djupt på insidan så kommer det nog att titta fram nu och då. Det är bara så. Eller hur? Se på dig när du var kär. Det är ett standardexemplet. Så vet vi att det kom fram både nu och då. Till och med till dina vänner blev nästan less på dig. När hur mycket det kom fram då du berättade om han eller hon. Var hör man nu er lovprisning? Det här är en sak som en troende människa behöver ställa det här åt sig själv. Hur är det med min lovprisning? Hur är det med min fascination, om det nu är ett ord, av Gud? Hur är det med min lovprisning, med min tillbedjan till Gud? Därför att det är ett tecken på min sundhet. Ett tecken på att jag förstår vad Gud har gjort i mitt liv. Det är att det föds en lovprisning och en tillbedjan. Galaterbrevet 3:3 säger han, ni som har börjat i anden ska ni nu sluta i köttet. Några riktlinjer om du lägger på nästa bild. Det här är det handlar om. Det här är det viktiga. Kom ihåg jag sa i början så här att det handlar inte om musikstil. Utan det handlar om en lovsång från ett hjärta som blir berört av Jesus. Vad är det som ska karakterisera en kristen människas lovprisning och tillbedjan? Jo, det är en innerlighet. Det är en äkthet. Och det är en enkelhet. Det var det som karakteriserade den första församlingen. I hjärtats enfall, står det, lovar de Gud. I hjärtats enfall så hade de gemenskap och så vidare. Det var en innerlighet. Jag vill att min lovsång, min lovprisning till Gud ska vara innerlig. Jag vill kunna mena det jag säger. Har du någon gång hört på orden i våra lovsångar någon gång? Eller tänkt på orden i våra lovsångar? Wow. Vilka bekännelser. Ja, då tänkte jag inte på den där jag vill bo under ett vattenfall. På det sättet. Bor man under ett vattenfall får man skrynkliga fingrar efter en stund. Men det kanske inte var det man tänkte. Men utan jag tänker på de här. Du är mitt allt. Du är min Gud. Allt jag har det tillhör dig. Det är sådana bekännelser som man tänker, oops, kan vi sjunga dem här nu riktigt, riktigt så här? Det är enorma bekännelser. Men det är egentligen ett uttryck för en normal kristen människas känsla när hon eller han tänker på Gud. Så ska det bli den här innerligheten, den här längtan. Jag tror också på en enkelhet. Jag tror att det behöver vara enkelt. Jag tror att du behöver inte vara en Pavarotti eller en Céline Dion eller någon sån här för att lovprisa Herren. Jag tror att det behöver vara väldigt okomplicerat. När det blir för komplicerat och för sakralt i kyrkan så föds alltid en motreaktion. En rörelse mot det enkla och mot det innerliga. Det är kanske det ibland som skapar lite konfrontationer och som skapar lite spänningar och så här. Därför att det föds den här längtan att få bara ge hjärtats enkla lovsång. Man kan tappa hjärtats lovsång fast den ljudet utåt är perfekt. Så är det. Man kan tappa hjärtats lovsång fast den låter perfekt, fast den vi har allt man kan tänka i musik och sångväg, så kan vi tappa hjärtats lovsång. Jag tror inte det finns ingen konflikt mellan de här två, men om jag ska välja så är valet gjort 10 gånger av 10. Jag tar hellre innerligheten, äktheten och enkelheten än professionalismen. Det gör jag. Absolut. Sen är det ju bra om det låter bra. Eller hur?
Sen arbetar vi för att det ska låta bra. Vi tycker att det är viktigt att det låter bra. Men det viktigaste är att få tillbe Herren i ande och sanning. Ibland har sången och musiken blivit ett självändamål. Då måste den brytas ner. Så är det bara. Därför att det får inte finnas någonting som får hindra hjärtats tillbeden av Jesus. En bild till. Var? På alla de här ställena tror att vi... nu får vi för långt. På alla de här ställena tror jag Gud vill att du ska tillbe honom. I din bönekammare. Den som också kanske har ett fysiskt rum. Men som framförallt finns i ditt hjärta. I familjen. Jag tror det är viktigt att vi prisar Herren i familjen. Men det betyder inte att nu tar vi fram våra lovsångsblad så här. Och så sjunger sång nummer 23 på fredag kväll. Det kanske blir lite krystat där med bastun och korven. Och så här. Vad jag menar är. Det är att det finns en lovprisning till Jesus. En hyllning av Jesus i familjen. Det här tror jag är viktigt. Jag tror det är det som också gör att familjen kan centrera kring Jesus själv. När vi tillber honom. Där Jesus blir upphöjd, där drar han människor till sig. Så låt det finnas ett lovprisningsaltare i ditt hem. Och sen naturligtvis med dina vänner. I din cellgrupp eller i gudstjänsten. Så bör det finnas lovprisning och tillbedjan. Nu ska vi landa. Lovprisningen och tillbedjan, för att den ska bli ärlig och uppriktig, så handlar det om uppenbarelse. Uppenbarelse om vem Gud är. När du ser honom som han verkligen är, då föds det en lovsång i ditt hjärta. Det är otvetydigt så. Det blir bara så. I himlen levde så. I Uppenbarelseboken 5 och 6. Det står så här. Jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsendena och de äldste. Ett lamm står där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen följde 4 väsenden och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är det heligas böner. Står det, de sjunger en ny sång. Den nya sången till Kristus och offerlammet. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktat och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag såg och hörde röster av många änglar runt omkring tronen och väsendena och det äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och det sade med hög röst, lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himmelen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem, hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen, priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de 4 väsenden sa amen och de äldste föll ner och tillbad. När jag lovprisar Jesus så stämmer vi in med den här lovsången som sker i himlen. När då jag lyfter upp Jesu namn så stämmer vi in med det som en dag alla kommer att stämma in i. Alltså alla knän ska böjas. Alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Men när du och jag tillber Jesus, då stämmer vi in i den här sången. Patrik, kommer du att sätta dig vid piano? Du.
Gör det.
Vi ska inte dra ut den här gudstjänsten någon länge, men vi ska ta en stund då vi prisar Jesus. Jag vill säga så här åt dig, bara som en rekommendation. Var en tillbedjare. Var en tillbedjare. Jag menar, det handlar inte om du tycker om sång eller musik. Eller, alltså jag menar, Guds folk är ju inte en samling av musikälskare. Eller hur? Det är inte så. Jag menar, det är inte centrum i Guds församling är ju inte sången och musiken. Du kanske inte alls tycker om sång och musik. Och så jättefördömelse för att du tycker inte alls om att sjunga. Men lovprisning och tillbedjan handlar inte om sång. Hallå? Utan den handlar om ett hjärta som blir berört av Gud. Om du inte vill eller du inte kan sjunga, så använd varje lovsångstillfälle till att från ditt hjärta upphöja och prisa din mästare och herre. Gör det. Du behöver inte sjunga, du behöver inte ta en ton. Kanske om du tar en ton så faller grannen din omkull eller någonting sånt. Den är lite sned. Du behöver inte känna dig någon press att du måste sjunga. Det är inte andligt att sjunga. Det är inte, min predikan har inte gått ut på det den här dagen. Utan det handlar om att vi är kallade att lovprisa Jesus. Ska vi ställa oss upp?